CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag vill ju hela tiden förändra. Jag tror att man måste förändra sig. Vill man inte förändra sig och hoppa på nya saker och vara med i samhällsutvecklingen och bara stå still, då tror man snart får börja backa. Jag vet att hon hade det jäkligt tufft. Hon hade ju sån här formfranska som vi andra kanske använder och rostar bröd i. Jag har nog knappt aldrig sett henne äta någon av formfranskarna, kaffe och så kokt medvurst, tunt skivad korv och alltså.
Men om vi tar jobben då som du höll fram, hur stort är det misslyckandet då, måste jag fråga?
Jag är verkligen inte nöjd med det överhuvudtaget, och jag är just entydlig med att full sysselsättning har ju varit vårt mål i alla tider.
Om det är så, skulle det förändra någonting? PKK är ju en terrorstämplad organisation i EU. Och om det är de som styr den här i stor utsträckning.
Ja, men det är klart, om det är tydligt att det är så. Sen det vill jag få till, men det är ju att det inte är så tydligt att det är på det sättet. Men skulle det visas att det är så, det är klart att då kommer det inte bli någon långvarigt samarbete.
Han är fackföreningsledaren som flera gånger intagit både oväntade och lite obekväma positioner. Såväl gentemot partiet som mot LO. Tobias Baudin från Luleå blev i början av november vald till Socialdemokraternas 18:e partisekreterare. En titel som förpliktigar och som burits av tunga socialdemokrater som Gustav Möller, Sten Andersson, Mona Sahlin och Karin Jämtin. Samtidigt är den klassiska frågan en gång ställd av August Palm: vad vilja Socialdemokraterna? Kanske mer trängande än på länge. Elaka tungor menar att det anrika arbetarepartiet sedan länge tappat sina visioner och inte har något annat mål än att klamra sig fast vid makten till varje pris och därmed bibehålla status quo och förhindra andra politiska krafter från att förverkliga sina idéer. Tobias Baudin, partisekreterare i Socialdemokraterna, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Jag tänkte inte börja i den änden som jag slutade på annonsen i, utan i en annan ände, nämligen din egen. Vad var det som gjorde att du blev politiskt engagerad och att du blev just socialdemokrat?
Ja, men egentligen så är det ju utifrån de orättvisor som jag själv har upplevt. Det här har väl kommit på lite grann i efterhand, men klart, jag har hört min morfar, han jobbade i skogen och sen på järnverket i Luleå, och han hade det tufft i sitt arbetsliv, slet hårt på hand. Min farmor var en fattig pensionär och min egen mamma har ju verkligen slitit. Hon gick ju upp i 3:30-4 tiden på, ja, mitt i natten ska jag kalla det, för att ge sig ut och dela ut morgontidningar, hem och duscha, och så ska hon vara tillbaka sen 8:00 och börja sitt vanliga 8-timmars arbete.
Vad jobbade hon med där, de 8 timmars?
Då, hon började i långvården, jobbade där. Sen läste hon in på Komvux och fick jobb i en reception. Som man kan säga, ja, receptionist är det hon har jobbat med då. Så att det är klart att någonstans där när jag fick mitt första fack. Jag fick ett fackligt uppdrag först. Blev arbetsplats som bud för mina maskinistkompisar uppe i Luleå. Så har jag väl trott någonstans att det var slumpen att jag började engagera mig. Men sen har jag väl kommit på, ja, men det är den här drivkraften mot orättvis. Och jag blir så förbaskad när jag upplever orättvisor och kom in på den fackliga vägen då. Och sen på, ja, i det sammanhanget så blev jag också medlem då i Socialdemokraterna, så det var ingenting som jag har varit sen barnsben, så att säga. Det var just orättvisorna. Sen har jag alltid varit socialdemokrat, det som var ganska självklart tror jag också med min uppväxt. Så att livet har format mig och det har gjort att jag blivit socialdemokrat, och sen att jag också verkligen är reformist, vill demokratiskt reformist och vill förändra samhället och ta ansvar. Men det ska vi säkert prata mer om, tror jag, i den här
podden. Absolut. Men vad var det du såg för orättvisor då? För det du beskrev var ju tufft arbetsliv och säkert inte så högavlönat heller alla gånger. Men var det något annat också som du tyckte var orättvist, det som du såg i det där?
Nej, men det är klart, jag vet ju att min mamma fick slita hårt just för att låg lön, började i långvården och därför följt hela livet. Jag kommer ihåg när mamma själv då blev tvungen att ta ut, hon började ta ut pension för hon blev sjuk och orkade, ja, hon höll på att bråka med Försäkringskassan, sen började hon ta ut pension. Då ringde hon mig och sa att Tobias, nu har jag fått mitt pensionsbesked, men det är nog fel på det, så jag ska ringa och rätta till det, för så låg kan det inte vara. Så jag blir påminn hela tiden om det där, att det jag vill ändå på så att det är någonstans ett klassamhälle vi lever i, och de där orättvisorna gör mig förbaskad. Och då landade jag tidigt i att det är till vänster i politiken jag hör hemma. Och som sagt, min farmor också, man tänker efter, jag vet att hon hade det jäkligt tufft. Hon hade ju sån här formfranska som vi andra kanske använder att rosta bröd i. Det var det ändå hon, jag hade nog knappt aldrig sett henne äta någon av formfranskarna, kaffe och så kokt medvurst, tunt skivad korv alltså som hon käkade. Hon hade det väldigt, väldigt tufft, det var det. Hon hade ju jobbat väldigt lite och hade dragits med mycket sjukdom och dog också väldigt tidigt. Jag tror hon var 66 år när hon också gick bort på grund av många olika sjukdomar. Så att, nej, det där format mig och det där är väl det som har drivit mig. Och sen då såklart i Kommunal också. Det är ju, arbetarkvinnor har det tuffare och det finns mycket att ta tag i.
Som vi var inne på, du var maskinoperatör i Delfinens ishall i Luleå innan det blev fack och politik för dig. Om någon, något orakel eller medium hade sagt till den här drygt 20-årige Tobias då att det här kommer du att göra när du är 46 år gammal. Vad tror du att du hade tänkt? För livet blir ju som det blir liksom.
Aldrig. Och han frågade mig när jag gick i högstadiet eller sånt där. Absolut inte. Det som aldrig funnits i min värld. Och just när jag blev fackligt engagerad, så som sagt, ingen av mina föräldrar. Prata politik har vi gjort. Varit medlemmar i Kommunal, var både mamma och pappa varit. Men att jag skulle bli där, aldrig sådär. Så att, nej, då hade han sagt lägg av. Men jag kan faktiskt erkänna, på väg till Socialdemokraternas kongress här för väl 3 veckor sedan nu bara. Så satt jag på tåg och tänkte att man kanske möter en journalist, man får plugga på lite grann. Vilka var innan och så här, när var de, hur länge satt de och vem har suttit längst? Och så när jag satt och, du läste upp namnen i inledningen här, och tänkte jag att men vänta, det kan inte stå Tobias Baudin här, det måste vara något fel. Och då fick jag känna, vänta, de kommer nog komma på att det här är helt galet, jag kan inte bli partisekreterare i Socialdemokraterna. Men ändå sitter jag idag, så helt ärligt, det känns fortfarande overkligt, det ska jag erkänna. Ja,
förstår ni. Vägen fram till partitoppen gick ju via olika positioner i facket, som vi har sagt. Du var förste vice ordförande för LO under samma tid som Karl-Petter Thorwaldsson, nyss utnämnd näringsminister, var LO-ordförande. Du blev sen ordförande för Kommunal då, vilket en del tyckte var lite kanske överraskande. Men jag såg att du kom ju därifrån från början, ja, i Delfinens ishall och så vidare. Och nu är du då partisekreterare. Den första med facklig bakgrund, det har du själv understrukit. Kommer det att märkas på något sätt, tror du?
Jag vet inte, jag bara förvånades över det egentligen, för jag vet ju att till exempel finska socialdemokratiska partisekreterare, han är ordförande för ett akademikerförbund, jag vet att det har varit så i Norge och jag tror det har varit så i Danmark, så det är lite konstigt att vi som har så starka band just socialdemokratin och LO-förbunden aldrig har haft det innan, så det är mer en sån, jag har inte tänkt på det, men det är faktiskt så. Men det är klart att jag kommer ju ta med mig, jag satt ju fokus när jag blev ordförande att jobba till exempel med att stärka Kommunal, inte minst genom att bli fler medlemmar. Det tycker jag är viktigt för det socialdemokratiska partiet, att öka i medlemsantal. Och det är klart, jag har ju varit fackligt aktiv sedan slutet på 90-talet just i Kommunal, och mina erfarenheter därifrån om välfärdens arbetare och välfärden och hur det fungerar, det är klart jag tar mig in det i den här rollen också. Sen känner jag fortfarande här att jag vill förändra, jag vill förbättra, det är det som ger mig energi och glöd, och att vara ute och möta medlemmar i facket nu, väljare och partimedlemmar får jag säga i den här rollen. Det är det jag brinner för och ger mig energi. Så att, det har jag redan hunnit med faktiskt flera resor här i den här rollen. Det tycker jag är jätteroligt.
Under din fackliga karriär så gjorde du några val som framstod som kanske lite järva och oväntade. Dels när du efter förra valet meddelade att Kommunal skulle avsluta det finansiella stödet till Socialdemokraterna. Vad låg bakom det där? För det var inte riktigt så som det kanske uppfattades först, att ni typ var missnöjda och nu ska vi inte ge några pengar till sossarna, vi kanske ger dem till Moderaterna istället. Det var inte det, utan vad var idén?
Nej, men det var ju just det att det var ju erfarenheter utöver den bra valrörelse som Kommunal hade gjort, där man bedrev själv valrörelsen som man kallar för en facklig valrörelse. Vi hade till exempel husbilar, vi hade en per avdelning, 13 avdelningar står utanför arbetsplatsen och pratade om vikten att gå och rösta. Och så såklart värva medlemmar till kommunal samtidigt och utanför arbetsplatserna. Ringde också och pratade med medlemmarna och såg att det där gav ju väldigt bra resultat, tyckte vi. Och då insåg vi det att istället för att kanske ta, det var 3 miljoner då, som man, 6 kronor per medlem och år, om jag kommer ihåg rätt, och då blir det. Som man då skickade till Socialdemokraterna och sa, gör vad ni vill med pengarna. Så tänkte vi att det är bättre att vi använder dem själv, då får vi också bättre resultat. Så det är väl egentligen då bakgrunden.
Men betyder det att du kommer välkomna då om andra fackföreningar fattar samma beslut nu när du har den här positionen? Att alla vill göra sina egna fackliga valkampanjer och inte ge några pengar till partiet?
Det är klart att de får göra som de vill, men det Kommunal har gjort och fortfarande gör, det är att man storsatsade på facklig politisk samverkan. Alltså man inrättade en utbildnings- och facklig politisk enhet som man aldrig haft på Kommunal. Man har 3 personer som jobbar just med facklig politiska frågor. Man har gjort en grundläggande utbildning i ordinarie studiesystem för att ta plats i partiet också. Har man inte haft. Man har gjort en spetsutbildning och man tror jag nog kommer att storsatsa nästa val. Så att lite grann var det ju, och det var ju det fler förstod efter ett tag också i Socialdemokratiska partiet. Det vi säger nu, det är ju att vi behåller pengarna själva, vi gör jobbet själv, då tar vi också på ett rejält beting. Och det tyckte jag att Kommunal också levererade. Så man får göra, så får man se. Men Kommunal, min nya roll, Kommunal är välkomna och vill börja ge också ett ekonomiskt stöd, så upp till varje fackförbund att bestämma själv.
Men det här togs emot lite blandat i början då, förstår
det
jag.
Det kan jag lugnt säga.
men har de kallnat nu då, kritikerna?
Men det tycker jag. Det var ganska höga företrädare för det Socialdemokratiska partiet som hörde av sig. Men så i efterhand så, ja, om inte alla, så nästan inte alla har nog insett att det var inte bara snack från vår sida. Vi har verkligen gjort någonting väldigt bra. Så att jag tror att man insåg att det var ett sätt att modernisera den faktiskt politiska samverkan.
Du lär inte ha suttit här nu i den position du har nu om du hade gjort det omöjligt med det där beslutet uppenbarligen. Nästa skräll skedde när Kommunal hoppade på uppgörelsen med Svenskt Näringsliv och PTK om förändrad anställningstrygghet. Före LO gjorde det, och kanske lite uppfattade man det som att hon inte var helt med på tåget där. Varför gjordes det valet när du var ordförande?
Det var ju, vi gick ju in gemensamt alla förbund och begärde förhandlingar. Det var faktiskt till och med 2017. Sen har det inte hänt så mycket, och sen blev det fart med det här januariavtalet. Och då gick vi in och förhandlade alla förbund i LO under så här LO-paraplyet, och så kunde vi konstatera när vi var färdiga att det här var inte nog bra, så att alla 14 förbund i LO-styrelsen sa nej till det här, och så avslutade LO-förhandlingarna. Vi tyckte bara för dåligt, för att det var framförallt kring det här med allmän visstid och hyvling, alltså sänka sysselsättningsgraden, månadslöner, var för lite, det var för små framgångar för att vi skulle kunna orka bära det här. Så då blev det nej från LO-styrelsen. Då var det Svenskt Näringsliv och PTK, det alltså tjänstemännen i privat sektor då, som förhandlade fram ett eget resultat. Och sen ett tag efter det så sa ju då Stefan Löfven och Eva Nordmark, alltså statsministern och arbetsmarknadsministern, vi kommer gå vidare med Svenskt Näringsliv och PTKs förslag. Och det ska vi då gå vidare med och göra om till lagstiftning. Och då stod ju inför ett faktum att okej, här kör de ändå, då måste vi försöka påverka, vad min ingång. Och då var det framförallt att påverka politiken, tänkte jag. Men sen var det så att vi fick förfrågan här att komma med och förhandla en sväng till, om vi ville vara med och förhandla. Efter lite funderande på det så tackade vi ja, och det var vi och IF Metall då, eller Kommunalen ska jag säga, och IF Metall som gjorde det. Sattes ner förhandla, gjorde den överenskommelsen bättre än vad som annars hade gällt, och då kunde vi ställa oss bakom den här överenskommelsen.
Men det där väckte ju en hel del ont blod, inte minst i de fackförbund som kanske är lite mer radikala, eller vad man ska kalla det, Transport då till exempel. Att sälja ut vår anställningstrygghet är inget annat än ett svek, skrev 6 avdelningar i just Transportarbetareförbundet i annonser då, som riktades direkt till dina medlemmar då, som det var då, och publicerades i Kommunals egen, inom citattecken, tidning. Till och med ganska offensivt. Vad tyckte du om det där?
Nej, vart och en får göra som de vill, men som sagt, det var avdelningar som gjorde det, var ju inte förbundet, men klart det var lite, det har varit för båda håll såklart ganska hårda tongångar i det, men jag vill bara vara tydlig med att annars hade vi haft en annan lagstiftning som skulle gällt, som var, och det tror jag till och med Transport håller med om, eller många andra håller med om, att det vi gick att förhandla så gjorde överenskommelsen bättre än vad annars hade blivit.
Så att de spelade inte falskt där, regeringen, de var beredda att fullfölja så att säga det här hotet om lagstiftning.
Det var inte bara regeringen, utan jag upplever att det är ju rätt tydligt nu, det finns ju en väldigt bred politisk förankring från vänster till höger här också, så att det hade absolut blivit.
Båda de där besluten kan ju framstå som möjligen lite framsynta faktiskt. Exempelvis valde ju faktiskt LO att hoppa på nyligen då också den här LAS-uppgörelsen den kallas, eller LAS-överenskommelsen. Men de var ju kontroversiella som vi då slog fast hos vissa. Hur är du på att klara av sån här blåsväder, om det nu kan kallas det där?
Ja, jag vet inte. Jag sitter här idag ändå trots indraget partistöd och andra saker. Nej, men det är klart att det är, jag har säkert kunnat göra mycket annorlunda i mitt liv, alltså hur jag har agerat och sagt och sådär. Men det är klart, jag vill ju hela tiden förändra. Jag tror att man måste förändra sig. Vill man inte förändra sig och hoppa på nya saker och vara med i samhällsutvecklingen och bara stå still, då tror man snart får börja backa, och då blir man snart, hamnar man i bakvattnet. Så att jag vet att många beskriver mig som orädd, men det är klart att det här med när vi gjorde den här överenskommelsen, klart det känns i magen. Jag förstod ju ungefär hur tongångarna skulle bli från de som inte tyckte det var nog bra, men jag är väldigt lojal också mot de som säger har valt mig, och när jag har varit ordförande kommunal, då är jag hoppas medlemmarna känner, jäkligt lojal med just medlemmarna kommunal. För den här LAS-överenskommelsen som beskrivs, som egentligen handlar om trygghet och omställning framförallt, det som ändras i lagen om anställningsskydd, det är, jag skulle säga, första gången i modern tid som det ändras till någonting som faktiskt är bra för arbetarkvinnor i offentlig sektor, kommunalsmedlemmar. Så det är ju de som har valt mig.
Finns det någon slags blåsväder som du skulle ha lite svårare att stå upp i, tror du?
Ja, det finns det säkert.
För det här är ju sak, liksom, verkligen.
Det är sak, precis. Och det tyckte jag var tråkigt just med det här som har varit med LAS-trygghet och omställning. Det var just det där att det blev, jag kan säga att det blev personen, men det var ganska hårda ord och sådär. Jag tyckte det var lite, ibland kanske så här, bristande respekt för att vi som förbund måste väl få gå in och förhandla för vad jag tycker är bra för våra medlemmar. För då hade vi ju lämnat de gemensamma förhandlingarna i LO. Det tyckte jag ibland tog lite väl övertolkning, att säga överord sådär. Så att nej, jag vill gärna inte ha personliga, så att säga, konflikter, det skulle inte vara så roligt.
Nej, eller kanske ännu värre, jag tänker på det som hände med Thomas Eneroth nu. Alltså där man blir anklagad för någonting som man själv då upplever att man inte avsåg att göra, och det tillhör de här verkligen privata sakerna. Vad tänker du om det där? Att det är liksom så, det är ord mot ord och han kanske inte menade så och sådär. Hur skulle du själv uppleva den typen av kris?
Ja, det är klart det skulle vara jobbigt om man var indragen i det själv som person, såklart. Och i det där fallet så har man ju haft samtal med de inblandade, och man har ansett att det är klart nu och utrett och ingenting mer skulle göras där. Men klart, det där är väl, det skulle inte vara roligt, såklart. I sådana fall absolut inte.
Nej, för nu är det ändå, precis som du sa, det påminner lite om den här historien i Sverigedemokraterna också, att parterna som är inblandade, de är färdiga. Men rättsväsendet ångar på ändå här. Är det bra?
Precis. Nej, men det är klart, nu har det ju som skett en anmälan, och den får vi ju följa väldigt, väldigt noga och se vad den landar i. Så det är klart att det finns, att man kan anmäla, så det är viktigt och bra. Vi tar ju aldrig, såklart, vi tar ju allvarligt på alla de här händelser som vi får reda på, och det har vi ju, det ska jag säga, att de har gjort för jag blev partisekreterare, just en sån här visselblåsa funktion också, som man kan höra av sig till också, för att man ska kunna slå larm när den här typen av händelser, andra händelser inträffar.
Om det skulle gå så långt att sett som till åtal, skulle det funka att ha en socialdemokratisk högföreträdare som är åtalad för ett sånt där brott?
Det är klart att det vore inte bra, men det ska ju såklart överlåta till Magdalena Andersson som nyvald statsminister att hantera.
Om vi då återgår till när du började engagera dig politiskt. Det parti du gick in i var ju sedan länge då det största partiet och det som hade innehaft makten överlägset längst period under 1900-talet. Så det var inget underdog-parti du gick med i, även om du själv beskrev lite av en underdog-känsla, om jag får tolka dig där. Hur uppfattade du det socialdemokratiska projektet, partiets vision om man så vill, när du började där?
Nej, men klart, det handlade ju väldigt mycket fortfarande om solidaritet och jämlikhet. Ett parti som sätter stenhårt fokus på jobben, på bra jobb men också fler jobb. Och ett parti som verkligen står upp för välfärden. Inte minst bra välfärdstjänster, vård, skola och omsorg. Men också som fångar upp den här tryggheten om man skulle råka bli sjuk eller förlora jobbet. Då ska det finnas där att fånga upp dig tills du kommer in i ett annat arbete. Och det var så jag har sett på det socialdemokratiska partiet när jag gick med, och det är ju fortfarande fokus som vi väldigt mycket har idag.
Men bevara tryggheten eller utveckla tryggheten?
utveckla tryggheten såklart är ju viktigt att, att hänga med i samhällsförändringar och när man behöver ställa om, inte minst tack vare en välbehövlig klimatomställning där, så ska det ju finnas både utbildningsinsatser, omställningsmöjligheter, men också en trygghet om man behöver ställa om och kanske ibland förlora jobbet, så ska man ju så snabbt som möjligt tillbaka in i ett nytt arbete.
Mm. Med utveckla menar jag egentligen så här, handlar det om att skydda de här systemen som har byggts upp, eller tycker du att människor i Sverige förtjänar att ha mer trygghet, kanske högre ersättningar, och alltså det är det jag menar med utvecklad eller bevarad?
Jo, nej, men det är klart, det tror jag för legitimiteten, om man tar till exempel våra försäkringslösningar med en sjukförsäkring och en arbetslöshetsförsäkring, så är det ju viktigt att ha en hög nivå, alltså ett högt tak i dem, inte på grund av min bakgrund då från ett LO-förbund eller LO, utan för legitimiteten och också andra grupper, tjänstemannagrupper och akademiker också ska ta upp för de här försäkringslösningarna. För vad ska man be att betala till en försäkring som man inte kan få del utav? Så att det gäller att flytta fram dem och hela tiden göra dem bättre om man tycker att det här är ett bra system istället för att ha privata försäkringar. Jag tror ju på att det här samhället, att utjämna de här, dela på det här både betalningsförmågan och sen få det efter behov, att det där är en framkomlig, eller en framgångsrik väg, så vill jag fortsätta. Då måste man på din fråga absolut hänga med och utveckla det.
Som jag var inne på tidigare, Socialdemokraterna var liksom inget underdog-parti när du började engagera dig, men det kan vara intressant att gå tillbaka i historien till när ditt parti faktiskt verkligen var det. Jag nämnde ju August Palms klassiska tal tidigare, och jag tog mig faktiskt tid att läsa det och fastnade på en passage som jag tänkte att vi kan lyssna på nu.
Det är väl ingen här närvarande som inte mer eller mindre har hört Socialdemokraterna omtalas. Så har väl också de ärade närvarandena också hört uttalanden om vad det är som Socialdemokraterna vill. Vad Socialdemokraterna vill, det vill jag göra er bekant med. Då jag är övertygad om att de flesta av er här endast har hört vad SD vill av motståndarnas berättelser. Men vill man döma en sak och döma opartiskt, så är det ju nödvändigt att höra bägge parters framställning. Och allra nödvändigast är det ju att höra huvudpartens framställning. Socialdemokratins motståndare, de säger väldigt mycket om oss. Men om det de säger om oss, så finns flera punkter som jag nu särskilt vill beröra. Vad säger då motståndarna om oss? Jo, de säger bland annat att vi icke vill respektera egendomsrätten, att vi vill upphäva äktenskapet och införa fri kärlek, att vi förnekar fäderneslandskärleken, att vi vill ha all religion bort, och så vidare. Och när man hör alla dessa tilldels vanvettiga beskyllningar, så är det i sanning inte så förunderligt att den största delen av folket ställer sig fientligt emot SD. Än skönt att vi, SD, är det parti som folket, det verkligt arbetande folket, kan vänta sig reformer genomförda utav.
Mm, så talade August Palm 1881, inläsningen var gjord av Johan Rabeus. Ja, Tobias Baudin, vad tänker du när du lyssnar på det här över 100 år gamla talet?
Ja, det kändes 100 år gammalt, verkligen. Nej, men det var intressant att lyssna på.
Mm. Jag fick en association till något som de flesta nog har glömt. Alltså, Socialdemokraterna började ju verkligen som en radikal rörelse som agiterade för saker som i den tiden, alltså den tidsanda som rådde då, framstod som oerhörda. Kanske rent av oanständiga. Skilja kyrkan från staten. Göra det lättare att skilja sig. Tillåta arbetare att bilda fackföreningar. Värdera kärleken till världens alla folk högre än den till fosterlandet. Att förbjuda kapitalister att berika sig på arbetarnas bekostnad. Och mycket av det där får man väl ändå säga är uppnått i rätt hög grad. Vad skulle liksom vara motsvarande projekt idag? Om du skulle ta fram den radikala agitatorn i dig?
Nej, men jag tror det som genomsyrar oss genom historien, det har varit inte minst rätten till ett arbete, inte bara ett arbete utan till ett bra arbete, ett goda arbete, så att säga. Ett arbete som man har en bra arbetsmiljö i. Idag så kämpar, vill ju vi se att det ska vara bra villkor och löner, svenska kollektivavtal och löner ska gälla. Det är ju vår väg framåt. Hela, jag tror hela välfärdsbygget med som man också har kämpat för, men en en vård, skola och omsorg som är bra, som man betalar efter förmåga och får efter de behov som man har, är ju såklart också viktigt. Och så sen det vi var inne på med tryggheten också i omställning. Så att ja, men det är väl den där att vi vill ju öka på jämlikheten så att säga, att människor får det bättre, och det projektet blir ju aldrig färdigt eftersom också samhället och förutsättningarna förändras varje dag.
Arbete, jämlikhet, trygghet. Men om vi tar jobben då som du höll fram, hur stort är det misslyckandet då, måste jag fråga? Eftersom Socialdemokraterna har suttit i regeringen då sedan 2014, och det där var den stora uppgiften så att säga. Mm. Och du får svara vad du vill utom pandemin.
Då hoppar vi pandemin, för att jag tror att det kommer bli rejäl fart i ekonomin, tror jag. Så att nej, men det är inte, jag är verkligen inte nöjd med det överhuvudtaget. Och jag är just entydlig med att full sysselsättning har ju varit vårt mål i alla tider, och det är än idag. Det betyder ju att alla som kan arbeta ska arbeta. Det kommer att vara ett stenhårt fokus, och jag ser ändå stora möjligheter som norrbottning, och vi ser ju fantastiskt mycket positivt som händer nu i norra delarna i landet. Jag brukar ta grannkommunen till Luleå, Boden till exempel. Det var ju inte länge sedan som man rev hyreslägenheter. Det var dyra kostnader för att riva. Nu svettas ju kommunalrådet där uppe, hur ska man hinna bygga allting. Så, och det är ju mycket tack vare nu en nödvändig klimatomställning, skapas nya jobb. Här måste vi rigga i framkant. Men sen tror jag också, du vet ju också, långtidsarbetslösheten är för hög, och här måste vi också, tror jag, också kunna gå in med arbetsmarknadspolitiken, inte minst olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Jag tror att ingen människa som individ mår bra av att sitta hemma och inte gå till ett jobb. Om man kan arbeta, då ska man verkligen ha det där. Då måste man kunna stötta upp också och ställa krav.
Men det som har blivit problemet, uppfattar jag, är ju att väldigt många av de som är långtidsarbetslösa, de är illa rustade för den svenska arbetsmarknaden. Mm. Och väldigt stor andel av dem är ju födda i ett annat land. De kanske med ett helt annat utbildningssystem. De kanske inte har gått i skola så mycket. Har ni någon politik för det där? För att det är ju en jätteutmaning.
Ja, men för det första är det ju, man måste lära sig svenska språket.
Jo, men det, om man inte gör det.
Nej, då måste man göra det, för annars kommer man inte in. Här måste vi vara, tror jag, måste vara, ja, om det är att vara hårdare i våra krav, men det ska man bara göra, så är det ju. Då är det såklart saker som SFI och annat är ju viktigt, men jag tror det här att man måste inte vara hemma. Är man sjuk eller har man något annat, då är det ju en sak. Men kan man arbeta, då är det ju bästa sätt att man går på ett arbete och gör någonting. Inte minst så lär man sig språket då också. Sen när man kommer närmare arbetsplatserna och kommer in kanske på en praktik, så började jag på sjukhuset uppe i Luleå på en praktiktjänst, visa att jag skötte mig. Sen fick jag ett vikariat och sen fick jag en fast anställning. På samma sätt, om man kan komma in i någon form av arbetsmarknadsåtgärd eller någonting annat, så måste vi göra det. Så att, men det här är ju ett hästjobb att bryta detta, såklart, men vi kommer ju inte ge oss.
Nej, men ni har inte lyckats hittills, och inte era företrädare heller, alltså alliansregeringen, så det är ju uppenbarligen ingen lätt sak. Har ni några nya liksom pigga eller helt radikala idéer? För det här är ju svårt, det är ju människor som inte kanske kan det som arbetsmarknaden efterfrågar och har ganska lång väg fram till att de ska kunna det. Språket är en sak, men det är inte det enda.
Nej, det är inte det enda. Nej, men sen är det är med vi gör ju till exempel det, och då presenterade Magdalena Andersson också på partikongressen just det här att försörjningsstöd, många som har försörjningsstöd idag är ju faktiskt arbetslösa. Och är du arbetslös och finns i arbetslöshetsförsäkring, då har du ju ett sökande krav, ett jobbkrav på det. Det finns ju inte på samma sätt idag, försörjningsstödet. Det är ju en sån där sak att där kan man ju också gå ut och bidra på ett arbete istället för att vara, så att säga, passivt hemma.
Men menar du att om man har försörjningsstöd att man kanske ska ställa krav på människor, ja, där? Ja. Om det är så att de i själva verket egentligen är arbetslösa.
Ja,
och vad ska de jobba med då?
Ja, då ska man kunna jobba till exempel att göra en insats i välfärden. Vi har ju till exempel extra tjänster där man kan göra en del. Jag träffade någon som har bakat eller kunna spela schack eller läsa för de äldre, göra sådana saker. Du ska kanske kunna bidra i föreningsliv eller på annat sätt göra någonting. Jag tror det där att bara sitta hemma, det är inte bra för individen, och du kommer inte in i samhället och får ett jobb på det sättet. Så där måste vi vara hård. Kräva, alltså gör din plikt, kräv din rätt. Det är också gammal socialdemokratiskt, det gäller än idag. Men sen tror jag, alltså revolutionerande, jag menar, vi ska leda den här klimatomställningen verkligen, för det är en fantastisk möjlighet för vårt land att skapa nya gröna jobb. Och har vi den bästa tekniken när det gäller hur man producerar stål eller på något annat sätt, ja, då är det väldigt svårt att flytta de jobben också. Så vi ska vara bäst helt enkelt, så att i konkurrensen med andra länder som finns där. Så att, och sen såklart utbildning och matcha också. Matchningsproblemen är ju stor som du är inne på. Det finns arbetslösa och då ska de först ha jobben här, de som finns i vårt land redan nu.
Mm. En annan association som var lite svår att inte göra, i synnerhet eftersom Socialdemokraterna i August Palms tal är förkortat SD, alltså det stod så i manuskriptet, det är ju likheten i självbild som finns mellan Socialdemokraterna då och Sverigedemokraterna nu, alltså ett parti som vill ha radikala förändringar och som ständigt då beskrivs som farliga av dem som sitter på makten. Jag är inte den enda som har gjort den där parallellen. Vad tänker du om den?
Nej, men det kanske viss skillnad tänker jag på när jag ser vart Sverigedemokraterna är sprungen ifrån den här, jag bevarar Sverige svenskt, den delen. Så där har de ju en bakgrund ganska kort tid i deras historia som jag tar väldigt mycket avstånd ifrån. Så på det sättet är det ju ett väldigt annorlunda parti, och vi säger ju också väldigt ofta också i media att det är många som uttrycker sig på ett sätt som såklart inte är okej. Okay. Det är väldigt många från samma parti.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Så på den tiden som vi pratar om nu då, alltså sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, det vet ju du också, det var ju flera socialdemokrater som fick skaka galler för saker de hade sagt och skrivit. Så att på det sättet, visst, de har de rötter de har och de är många som tycker väldigt illa om. Men just den här parallellen att de är lite underdog mer än vad ni är nu, för det är svårt att vara underdog när man har regerat halva förra seklet, va? Ser du inte att också det är en utmaning mot er? Att många LO-väljare kanske uppfattar dem som underdogs som de då sympatiserar med, bland annat därför.
Jag tror det finns säkert massor med olika förklaringar kring att Sverigedemokraterna har ökat, inte minst hos LO-medlemmar och LO-män, om man ska vara ärliga. Det finns jättemånga, tror jag, men jag tror ändå, det är bara att vara ärlig, jag tror att migrationspolitiken är en sån del. Vi såg ju att man ökade väldigt mycket under flyktingkrisens tid, då var det många som gick till Sverigedemokraterna, och jag tycker att det ändå var, det är ju väldigt tydligt då att man tycker att vi hade för så att säga oreglerad migrationspolitik. Den är ju omlagd nu. Det finns inga planer på att ändra den. Vi ser det som att man har lyssnat på dem, men jag tror ändå migrationspolitiken är den stora delen. Sen tror jag precis, det kan vara det du är inne på, underdog-perspektivet kan vara en sån sak, att man står utanför etablissemanget kan vara något annat. En del tror jag också är de brister som vi ser kring välfärden, pensioner, trygghetssystem och sådär. Att lägga en proteströst på de som står utanför etablissemanget kan också vara en orsak, men jag tror ändå, jag måste ärligt säga, att migrationsfrågan tror jag var en stark bidrande orsak. För alla de människor som jag möter och pratar med säger det till mig.
Med tanke på hur länge den ändå så att säga fick pågå ungefär som den gjorde fram till 2015, även om det var liksom stigande kurva, men det var Sverige stack ut i Europa, det vet alla nu. Varför lät ni det liksom pågå så länge om ni såg det där? Nu var ju inte ni i regering i och för sig från 2014, men det här är ju någonting som både höger och vänster egentligen har
gjort tillsammans under hela 2000-talet?
Ja, det kan man ju säkert. Det är jättesvårt för mig att svara på eftersom jag var inte regeringen då. Jag är faktiskt inte regeringen nu heller. Men det är klart att det var Alliansen lade ju om. Med Södra Miljöpartiet lade ju om migrationspolitiken. Sen var det ju precis som du säger, man ändrade ju inte den heller förrän vi såg att det här går faktiskt inte. För hur snäll man än är och vill hjälpa människor så hinner vi inte ta emot alla på ett bra sätt. Och vi riskerar att få en för mycket segregation i vårt land. Och där är vi nu. Men nu är ju migrationen omlagd. Men vi kommer ju vara stenhård nu. Och då har vi sagt att varenda socialdemokrat i vårt land, för de vi kan peka på, men såväl regeringen också, Magdalena Andersson var tydlig med, måste vända på varenda sten för att bryta segregationen. För att det tror vi, det göder kriminalitet, våld och brottslighet. Så segregationen ska bekämpas. Det kommer vara vår prio ett nu.
Mm, det där vända på varje sten, det verkade som, jag vet inte om de bara tyckte det var ett bra uttryck eller om alla hade blivit ombedda att säga det, för det var väldigt många på regeringsförklaringen och efterföljande presskonferens då som sa just det. Men att vända på stenen är ju en sak, men sen då? Alltså vad, det är återigen huret som kanske en del saknar.
Precis, och där tror jag att det finns det helt, det är bara att vara ärliga, det finns inget enkelt svar på hur ska vi knäcka gängen. Jag såg att Ulf Kristersson sa att om han blir statsminister kommer det minst ta 20 år. Ja, 20 år tycker jag inte ska börja ta, men det kommer inte ske över en natt, och jag tror att det är flera olika delar. Jag var här för inte så länge sedan i Örebro till exempel på Vivalla skolan som haft jättestora problem där man bokstavligen stod på skolgården och hade droghandel. Där bestämde man att vi skulle göra någonting åt det här, och då gick man ihop sådana enkla saker som kan man gick ihop med polisen, skapade kontaktvägar, fick direktnumret till närmsta polisen. Polisen etablerade ett lokalkontor i närheten av den här skolan. Kommunen svarade upp med att renovera bostadsmiljön. Det kommunala bostadsbolaget avlönade nattvandrare. Alltså man måste jobba på flera olika delar, och så måste samhället, tror jag, svara upp. Har vi områden, skolor till exempel med mer problem, då måste vi satsa resurserna dit. Jag tror att det finns tyvärr inget enkelt svar. Det är därför det kommer bli en jäkla massa stenar här att vända på. Men vi måste göra det, och vi accepterar inte det. Det måste brytas. Men segregationen måste knäckas, och på det sättet knäcker vi också brottsligheten och gängen.
Det närmaste ett hur, som jag i alla fall hörde, och det är väldigt intressant tycker jag, det är ju att Magdalena Andersson understryker att det här är ingenting som bara partier eller polis kan fixa, utan vi måste alla hjälpa till. Samtidigt har vi skapat ett ganska individualistiskt samhälle, på gott och ont får man väl säga. Men har vi ett sånt samhälle där det funkar idag? Där människor faktiskt lyssnar på statsministern i det här fallet och tänker, ja, jag måste se mig i spegeln på morgonen och tänka, vad har jag gjort för att förändra det här idag? Jag hoppas att det är så, men jag är väldigt osäker faktiskt på om det funkar då.
Jag hoppas också att det är så. Jag är väldigt hoppfull att det verkligen är så också. Annars skulle jag nästan ha gett upp med hela min ideologi och vad jag brinner för. Men det är klart, jag tror inte det hjälper med Magdalena Andersson såklart. Det är därför vi säger i vårt, och jag som partisekreterare och säger då till alla socialdemokrater, att ni måste också göra stenhårt driva på det här. För att problemen finns ju i hela Sverige. Sen är det väl någonstans, det är klart att vi håller på med partipolitik och vi håller på att kasta, ja, man vill sitt parti ska vinna, det är klart det är så, men är det någonstans vi verkligen skulle behöva en rejäl jäkla samling hela vårt land över partigränser, så är det väl den här i frågan. Ska vi inte gå ihop nu tillsammans och göra allt det vi kan för att knäcka, få bort brottsligheten, skjutningen från våra gator och ta oss an det? Så vi ska behöva en kraftsamling hela vårt land och ge oss an på den här frågan.
Nu halkade vi in på migrationen för att du nämnde det som det bästa eller tydligaste exempel på varför ni har tappat väljare till Sverigedemokraterna och så. Och det är ju så att sen de kom in i riksdagen 2010 så är de faktiskt Sveriges snabbaste växande politiska rörelse. Sen inträdet i riksdagen har de sexdubblat sitt antal medlemmar. Under samma tid har ditt parti tappat en tredjedel av medlemmarna. Och de allra flesta partier förutom Vänsterpartiet och möjligen KD tror jag också tappar. Vad beror det där på?
Nej, det, som sagt, det är många som gör det. Och så kan vi se när det går in i valåret så kommer många partier gå upp i medlemsantal, så kommer man tappa igen. Jag kommer sätta fokus på medlemsvärvningen och att vi ska värva fler. Sen är det där, vi måste också ta hand om medlemmar. Alltså varför ska man bli medlem i ett politiskt parti? Jag brukar säga att vart fjärde år så röstar man, så påverkar man politiken. Superviktigt. Men om man går med i vår parti till exempel, då ska man få med och forma politiken varje dag. Så vi är ju ett folkrörelseparti. Så jag tror vi måste vara bättre på det, att ge medlemmarna verkligen inflytande också. Och jag tror någonting vi har fått av pandemin är också digitala verktyg, att lyssna på medlemmarna på ett bättre sätt. Men det viktigaste kanske är där man bor, i sin närmiljö, att man får påverka politiken där. Så jag tror att vi måste också, jag tror det gäller alla partier, varför ska man vara medlem? Vad gör man i ett parti och hur påverkar man? Jag tror att det någonstans är avgörande.
Men vi är ett folkrörelseparti, säger du, och det var, har ni ju odiskutabelt varit. Men 75 000 medlemmar 2020, är det en folkrörelse?
Det är för dåligt.
Ja, det är ju för dåligt.
Men
för
jag tror att en anledning kanske av fler som jag sitter är just det, för att det var ändå någonting som jag lyckades med till viss del, tillsammans med andra mycket kloka människor såklart, få upp medlemsantalet i kommunal. Nej, men det är för dåligt. Jag betyder lite högre ambitioner än så. Vi måste växa, och vi måste växa rejält, och det ska vi verkligen göra. Så att jag sitter just nu i dagarna och funderar på lite målsättning där, men den kan jag inte säga här, den får jag inte komma till. Men det är för dåligt, det tycker jag verkligen.
Allra starkast är ju Sverigedemokraterna bland de väljare som är mest beroende av välfärdssamhället, alltså de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Mm. Det är väl ändå ett underbetyg för er. Och som du själv beskriver, det är er stora fråga. Eller en av de tre stora frågorna. Mm. Varför röstar de på SD? Varför tror de att SD ska ge dem bättre villkor än vad ni skulle kunna göra?
Mm. Ja, men det kan vara det som vi var inne på lite grann. Det kan ju också de som känner sig så här utanför. Vem fasiken bryr sig om mig? Och så finns det ett parti där som man upplever står utanför hela det politiska etablissemanget. Men samtidigt tycker jag att det blir så tydligt när man gjorde den här budgetreservationen, när man lyfte ut 10 miljarder av de 74 som den socialdemokratiska regeringen gick fram med, så kommer det bli högre skatt nu till exempel för de som har ett funktionshinder, eller man är långtidssjuk eller långtidsarbetslös. De tycker ju då SD ihop med Moderaterna att de ska betala högre skatt, och så det är klart att jag säger, man får såklart rösta på vad man vill, men det blir lite konstigt om man tittar på effekten av den politiken. Och jag tror att det är klart att vi har tappat många, en hel del LO-män kanske främst då, som har gått från socialdemokratin till SD och så, men det är klart att jag tycker det blir mer och mer tydligt att det är ju Moderaterna och Sverigedemokraterna, det är ju verkligen ett högerparti i Sverigedemokraterna. För mig är det så himla tydligt, jag tyckte vi såg det också i den här budgetinbrytningen som de gjorde.
Det förnekar de ju själva, de säger vi är inget högerparti, och det där är naturligtvis i betraktarens ögon, men under en period så hette det ju från ditt parti då att ni skulle sluta egentligen att varna så mycket för SDs rött och istället prata om deras politik. Att den var sämre för arbetarna och för andra än vad er politik är. Men min känsla, och du får rätta mig om jag har fel, är att ni har lite grann gått tillbaka till att återigen fokusera på rötterna. Varför?
Det är väl olika hur olika socialdemokrater gör. Det är klart att det är sant det där med rötterna, och att det var inte så lång tid tillbaka i historien som de hade de här tydligheten i deras parti. Jag vill ändå fokusera på politiken, visa på ändå vilken politik de för. Förutom det här som vi sa med högre skatt för långtidssjuka och långtidsarbetslösa, så tycker jag till exempel det med familjeveckan blir så tydligt. Det gör att man ska kunna vara ledig 3 dagar per förälder, för till exempel om barnen har lov eller följa med på utvecklingssamtalen och så tycker man någonstans att det är en bra idé, det är en bra sak att kunna få ledigt, men man ska kunna få ledigt helt utan ersättning, och då för mig blir det väldigt konstigt. Då är det ju inte så här vanligt folk eller kommunalarna som kommer kunna ta den där ledigheten, och då för mig, om man inte är ett högerparti, då vad är man då? Sen vet jag att de själva säger att de inte är det, men jag tycker det är så tydligt i de politik som de för att det är.
Men har det funkat det där? Alltså har det funkat att fokusera så mycket på rötterna? För det har ni gjort rätt länge, och inte bara ni för den delen. När man tittar på de här siffrorna som jag drog här, och du nämner själv LO-männen, där de är ju väldigt stora. Det verkar inte funka.
Nej, jag tycker inte det har funkat. Och därför jag själv kan säga, de första valrörelserna själv ut och valarbetade på LO, så pratade vi mycket om rötterna och hur rasistiskt parti det där var. Och det lyssnade inte väljarna till eller LO-medlemmarna till, utan det är väl inse, så är det. Och därför tror jag det är viktigare, och därför jag försöker verkligen fokusera på deras politik och vilken politik de för. Jag tycker de har klarat sig alldeles för enkelt undan, och jag som partisekreterare att ta gärna debatten med Sverigedemokraterna just om politikens innehåll.
Det här är fredagsintervjun med Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
Det här är Staffan Dopping, poddredaktör på Kvartal. Du kanske är en av dem som just nu funderar över den klassiska frågan inför jul. Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varandra så här? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort Kvartal i julklapp. Där kan du skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. När du har gjort det får du ett mejl av oss som innehåller ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren. Det här kan du sedan slå in och lägga under granen om du använder en sån. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn skickar vi dig också vår årliga pappersutgåva som innehåller många exempel på kvartaljournalistik.
I måndags röstades ju Magdalena Andersson för andra gången fram som statsminister. Det skedde med 3 rösters marginal efter att liberalen Nina Lundström oväntat avstod från att rösta nej, som man hade trott att hon skulle göra. Egentligen trodde ju alla att det skulle hänga på en enda röst och därför var alla röster viktiga. Och en av de som röstade ja var den politiska vilden Amineh Kakabaveh. I samband med att ni säkrade hennes stöd så kom ni överens om att Socialdemokraterna skulle göra ett uttalande om stöd till det kurdiska partiet PYD samt fördjupa samarbetet med detta parti. Alltså vad innebär det där konkret? Vad är det för samarbete ni har förbundit er till som parti?
Ja, det där återstår väl att se. Vi ska inleda ett samarbete och se. PYD är ju ingen systerparti till oss. Däremot så tycker jag att de är har en viktig roll i nordöstra i det jobb som de gör där. Det är ett systerparti, vi har ingen samarbete, men de har en viktig roll också för att få till en bättre situation.
Det är inget systerparti till Socialdemokraterna. Nej. För de som inte har så bra koll på kurdiska partier, vad är det för slags parti?
Ja, jag är ingen jätteexpert för det, men de kämpar ju för frihet och mer rättigheter och så. Sen som sagt, de är en viktig del tror vi utav den svåra situationen som nu råder och gäller. Så att vi tycker ändå bra att vi kan inleda någon form av samarbete och vad det ska leda till framåt, det får vi verkligen se.
Men du vet att det är kontroversiellt, det visste ni.
Ja, det är klart att det här är kontroversiellt och svåra frågor och svåra länder att agera och vara i också, absolut.
För jag gjorde mitt bästa för att läsa på lite om PYD. Jag kunde inte jättemycket om dem heller. Men vad jag har kunnat komma fram till efter att ha läst några akademiska uppsatser, engelska Wikipedia och lite annat, är att det bildades trots allt av PKK. Alltså, och bland annat Öcalan, ledaren som då sitter fängslad på livstid i Turkiet, dömd för högförräderi, separatism och mord. Det här visste ni säkert, att det finns en sån ganska stark koppling och det finns fortfarande idag. Komplicerade det här beslutet på något sätt?
Ja, men det är absolut, och det är ju väldigt komplicerade frågor, och bland annat med den beskrivningen av deras historia och deras bakgrund och vart de kommer från också, så är det ju inget systerparti till oss. Vi har inte ett samarbete på det sättet, men vi vill se nu hur man kan börja samarbeta, se till att vi tror ändå att de har en viktig del för frihet och demokrati. Men det här är ju såklart oerhört komplexa och svåra frågor, så är det verkligen.
Men frihet och demokrati, den längsta av de där uppsatserna jag läste, så var det ju uppenbart att det här är ett parti som inte alltid uppfattas som så demokratiskt. Alltså de har starka auktoritära tendenser. Mm. De har i princip gjort sig själva till det enda partiet som spelar någon roll i det här området, med lite sådär gränsauktoritärt beteende. Alltså jag visste inte så mycket om det här innan, så jag blev lite förvånad ändå att ni var beredda att göra den här associationen till dem. Hur gick liksom tankarna där?
Nej, men det är klart, vi tror ändå att de har en viktig del, att vi vill se hur vi ska kunna samarbeta i detta, inleda ett sånt arbete nu och se vad det kan landa i. Men jag tror i det arbetet, om vi börjar samarbeta, så kommer vi lära känna dem ännu mer och se vad är de idag för någonting och hur fungerar de idag. Så att det kommer nog ge en hel del insikt till oss, tror jag också. Men vi har landat att vi kan ställa upp och att göra det här, påbörja i alla fall det här arbetet, och sen får vi se exakt vad det kommer att leda till framtiden.
Men om det stämmer som jag läste mig till, att PKK i praktiken fortfarande styr över det här partiet för att de har såna här kadron tror jag det hette. Alltså personer som har direkt relation till PKK och som de andra i princip tar order ifrån. Om det är så, du får väl också läsa lite mer, låter det som. Skulle det förändra någonting? Alltså PKK, det kan man ju tycka olika om, men det är ju en terrorstämplad organisation i EU. Och om det är de som styr den här i stor utsträckning, blir det, förändrar det någonting?
Ja, men det är klart om det är tydligt att det är så. Sen min bild och den jag har fått, den bild jag har fått till, men det är ju att det inte är så tydligt att det är på det sättet. Men skulle det visas att det är så, det är klart att då kommer det inte bli något långvarigt samarbete. Så kan...
Det var väldigt lustigt, för jag kollade på svenska Wikipedia och där stod det, vissa påstår att partiet bildades av PKK, andra säger att det inte är så. Och så tittade jag referenserna, tre stycken, varav ingen av dem var egentligen relevant och inte särskilt tillförlitlig heller. Sen tittade jag på engelska Wikipedia. Där slogs det fast som ett faktum att det här partiet bildades av PKK, har starka kopplingar till PKK, 47 eller 48 referenser, en hel del i alla fall, varav jag då läste några. Så att det verkar som att det också är en svensk, vi har ju många kurder i förskingringen här i Sverige, att det på något sätt är, att det finns en lite annan bild av det här i Sverige än vad det gör internationellt. Tyska Verfassungsschutz och deras motsvarighet till Säpo slog fast utan därpå stämman att det här är ju i princip PKK.
Ja, för oss och den bild som jag har, att det inte är så himla tydligt självklart att det är så idag, men jag tror som sagt att vi ser att de har den viktiga rollen, och kan vi börja det här samarbetet så tror jag också vi kommer också få mer insikt i och se hur är det ställt idag också med den grupperingen.
Just med tanke på att det här var ju, vad jag förstår, ändå en överenskommelse med Amineh Kakabaveh, hon ville det här och ni ville gärna att hon skulle rösta på Magdalena Andersson. Nu när vi såg hur det blev, hade det inte varit bättre att göra upp med några liberaler? De verkade mycket billigare att liksom köpa över.
Ja, vi får väl se. Och det är väl det som kommer bli. Det kommer såklart inte bli lätt med det läge som är just nu heller. För det är klart att nu har vi ju en ren socialdemokratisk regering. Men här måste man vara tydlig med att ingenting har ju hänt i Sveriges riksdag. Så det kommer ju vara fortfarande oerhört svårt att hitta stöd för de här frågorna. Men vi får göra allt det vi kan nu. Så det kommer att krävas mycket förhandlingar, och jag, och det vet jag också Magdalena Andersson, är att vi är beredda att hitta samtal, hitta överenskommelser med alla partier. Men just att sitta att förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna, det kommer vi inte göra. Men annars så, det är nog så jag tror att den framtiden kommer bli. Olika frågor, hitta olika överenskommelser med olika, framförallt då, riksdagspartier.
Hur svårt kommer det här bli egentligen? För nu är det ju klang och jubelstämning och en ny regering är utsedd och massa nya statsråd och sådär, men det kommer ju en vardag snart. Hur ska ni liksom under den tid som återstår till valet lyckas få något gjort?
Nej, men det är klart det kommer vara svårt. Nu har vi ju erfarenhet av att regera just också. Nu var det några år sedan som vi hade en ren S-regering, så det kommer säkerligen inte att bli enkelt. Men för mig som partisekreterare så tror jag ändå det finns vissa fördelar med det. Att man inte behöver till exempel förhandla först med ett annat parti som regering och sen börja förhandla med andra riksdagspartier. Så att det tror jag kan bli enklare. Enklare också tror jag, sådana här kommer vara mycket under valrörelsen, formulera budskap i de frågor som man går fram med. Så det tror jag blir, det behöver inte vara en nackdel för partiet, men sen såklart det kommer krävas väldigt mycket jobb av den nya regeringen och riksdagsledamöterna också att försöka hitta överenskommelser kring var sak, så att det här har definitivt inte underlättat, så är det.
Miljöpartiet har ju suttit i regeringen ända sedan valet 2014. Skulle du föredra som socialdemokrat att ni hade dem som ett samarbetsparti istället? Ungefär samma relation till dem som till Centern och sådär?
Alltså där får vi ju verkligen se. Jag tror det är så himla svårt att säga. Det är klart mitt fokus kommer ju vara såklart att få så många som möjligt att rösta på Socialdemokraterna. Ju fler mandat vi får, desto lättare kommer vi få hitta överenskommelser med andra partier. Men jag tänker att nu är det 10 månader kvar till valet. Nu peppar peppar ta i trä, så hoppas jag att vi kan ha den här regeringen nu och så fokusera stenhårt på valet. Och sen, men det är klart att efter valet så kommer det krävas någon form av förhandlingar, överenskommelser, vad det ska bli. Sen hur det där blir, om det blir fortsättningsvis en S-regering eller ett samarbete med andra, att man sitter i regering med andra, det är ju ett oskrivet kort, och det kommer ju Magdalena Andersson med varm hand få ta tag i.
Men om jag bara frågar dig, det låter inte på dig som att det är någon självklarhet att du tycker att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska vara regeringspartners efter ett eventuellt segerrikt val?
Nej, jag tycker inte det som partisekreterare, utan jag tror att det är väldigt dumt att binda sig vid det också. Det hänger ju också på vad andra partier vill vill? Hur vill man ha så att säga, makten i en regering? Vill man, ja, hur ser parlamentariska läget ut? Så det är svårt. Jag tycker det är väldigt dumt om man ska säga vilka som funkar och inte funkar. Men det finns inget självändamål så att det måste vara med Miljöpartiet. Definitivt inte.
Och hur kommer det nu märkas då under den tid som är kvar till valet att ni inte längre är i koalition, tror du? Vad blir den tydligaste skillnaden?
I mean, jag hoppas vi är, och hela regeringen med hela vår parti. Jag har ju lyssnat på många, och oavsett om jag pratar med grannar eller pratar med LO-förbundsmedlemmar, så tycker man, många säger till mig att ja, men Socialdemokraterna är bra, eller jag har varit sosse, men vad är det för parti idag? Så att jag hoppas det blir enklare att tydliggöra våra prioriteringar, och vi har ju slagit fast en politisk inriktning som kommer att gälla inte bara nu och inte bara valrörelse utan kommande år, och det är det ena som var inne på med segregationen. Sen är det också att ta kontrollen över välfärden. Vi tycker att marknadiseringen av välfärden, inte minst skolan, har gått för långt. Och sen är det ju att skapa de här nya gröna jobben i hela landet med bra villkor. Det kommer vara vår prioritet, och det kommer vara vägen framåt. Och jag tror att det där kommer vara förhoppningsvis en framgångsväg. Man ska tydligt veta att vi socialdemokrater, vi vet att vi har samhällsproblem. Vi tänker ta tag i dem, och då är det de här tre politiska inriktningarna som gäller.
Just marknadifieringen av välfärden, den hörde jag många nämna idag. För när vi spelar in det här, är ju tisdag, det ska jag väl säga för tydliga skull. Men där till exempel har jag svårt att se någon framkomlig väg. Centern kan vara lättflörtad ibland, men kanske inte just de här frågorna. Och inte Liberalerna heller. Och då får ni väl inte riktigt ihop. Om ni inte ska gå till SD, men det kommer ni inte göra.
Nej, inte gå till SD och förhandla, men vi får se vilka förslag vi går fram med. Men man gjorde ju det som kallades för så här Reepalu-utredningen. Det var ju, de gick fram med vinstbegränsningar både på vården, skolan och omsorgen och äldreomsorgen. Det blev ju då nej, och då, det var ju framförallt, ja, det var ju Centern, men det var ju inte minst då Sverigedemokraterna och Moderaterna också som röstade nej till det. Nu går vi ju fram med ett vinstutdelningsförbud i skolan, och så får vi se när man kan gå fram med det förslaget. Men vi tycker som parti, så tycker vi att de här pengarna ska gå till barnen och elevernas skola och inte försvinna iväg i vinstutdelningar. Det är en del i att ta kontrollen över välfärden. Sen får vi se vad de andra partierna tycker om det, men ja, men jag tror också att det är bra att gå fram med en egen politik ibland och inte vara rädd, för man kan förlora vissa saker. Det blir ju tydligt. Vi vill att pengarna ska gå till skolan, inte till vinstutdelningen. Andra partier vill att det ska vara okej att ge ut vinster. Då vet väljarna det också. Jag tycker man bör tydliggöra skillnaderna.
Så det kan bli lite mer så den här sista tiden fram till valet, att ni kommer kanske gå upp i riksdagen med saker som ni vet nästan att ni inte får igenom, för att visa era kort, så att säga.
Jag ska vara lite försiktig med att säga vad man ska gå fram med eftersom jag inte tillhör regeringen. Men som parti kan jag säga att jag räds inte att vara stentydlig vad vi tycker om de här prioriterade frågorna. Och sen får regeringen och våra riksdagsledamöter om läget gå fram med det. Jag tror att det inte är så dåligt att de gör det. Behöver inte få igenom allting, och bland annat vinstfrågan tror jag en sån där. Då får väl lite upp till vis de andra.
Om du nämner vinstfrågan, så det är spännande, för den där har jag funderat mycket på. Om vi tänker att det är så att säga ett perfekt system där kontrollen är bra, det vill säga man kan inte göra några genvägar. Är det ett problem om skola A bedriver samma verksamhet med lika bra kvalitet som skola B, fast till en lägre kostnad och därmed gör vinst? Är det ett problem för dig, så att säga, som socialdemokrat?
Det svåra är ju det här om man ska veta att det är exakt lika bra kvalitet. Vi tycker att den här vinstdriften, att tjäna pengar till exempel på en skola, det tycker inte vi hör hemma i den svenska skolan. Om man tar äldreomsorgen, som är min bakgrund, som jag ser väldigt tydligt, det är ju att om man ska leverera en bra kvalitet och ändå göra en vinst och ha krav på vinstutdelningar, så ser vi som händer. Över 80% i äldreomsorgen är personalkostnader, och då ser vi ju tyvärr att där har man fler visstidsanställningar, fler tidsbegränsade anställningar, och man ligger lägre i lön också. Och det är klart, det är ju inte så konstigt, det är så man gör vinsten, och det är så man får vinstutdelningarna.
Men om de gamla är nöjda, eleverna är nöjda, de anhöriga är nöjda, alltså för resonemangets skull, är det fortfarande då ett problem att de har hittat något sätt att köra runt det där på mindre färre personal, men ändå med nöjda brukare och nöjda anhöriga?
Nej, men vi tycker inte till exempel att skolan, att man ska använda pengar till att göra vinstutdelningar. Men det är också, det tycker inte vi, utan tycker det är bättre att man satsar de pengar att de just går till barnens skola. Vi behöver jättemycket resurser, och den tycker jag också personligen, som det är våra skattepengar, det är skatt som jag betalar på arbete, och att det också ska gå till vinstutdelningar och ibland försvinna iväg till och med i sådana skatteparadis. Nej, vi tycker inte det är okej.
Okay. Men är det bättre att de slösas bort på en verksamhet som inte bedrivs på ett optimalt sätt? Det är ju egentligen det som är min fråga.
Nej, jag tycker inte det slösas bort, utan jag tycker däremot skolan behöver mer resurser. Ska vi gå in och satsa mer resurser och använda skattepengarna till det, då tycker jag att de pengarna ska gå just till skolan, inte till annat. Och jag brukar säga så här, att om man är ute för att tjäna så mycket pengar som möjligt, så stor vinst som möjligt, då ska man inte vara i välfärden överhuvudtaget. För här ska man vara för att leverera den bästa vården, skolan och omsorgen som är möjligt.
Men det kan ju vara många som är det och lyckas göra det till, för så är det ju med entreprenörskap, att de kan hitta smarta lösningar som gör att de kan göra det billigare. Och omvänt såklart, när man inte har den pressen på sig, så finns det risk att man inte är så noga med att skära kostnader och kanske slösa lite helt enkelt. Är inte det också ett problem, så att säga, ett lika stort problem egentligen?
Nej, men det ska jag säga, att det är ju det vi har trott på väldigt mycket. Kommunal var ju också inne på den i början på 90-talet, där att öppna upp för privata aktörer, för vi trodde ju att om det blir flera aktörer, då kommer man tävla om att anställa undersköterskan, och kommer att få högre löner, bättre villkor. Tyvärr blev det ju tvärtom. De fick ju sämre löner och sämre villkor, just för att det är överordnat. Det är inget konstigt aktiebolag, det första man ska göra. Du ska leverera så hög avkastning som möjligt till ägarna. Det blir fel. Du ska leverera så hög välfärd som möjligt till samhällsmedborgarna. Det ska gälla i vår välfärd, det tycker vi. Och inte minst då skolan, som är så viktig. Och jag menar, marknadstänket funkar. Alltså marknadstänket är, om jag köper en glass eller köper en bil eller gör någonting annat och så blir det inte bra, då får jag ett annat val nästa gång. Men nu vet om skolan är bra eller dåligt, ja, när barnen eller eleverna har gått färdigt, och då är det ju oftast för sent. Och äldreomsorgen, det är ju ingen som byter ett äldreboende för man tycker att kvaliteten är för dålig.
Om jag tolkar dig här, du får säga om jag har fel, så är det så att när man kör in de här incitamenten i välfärden som har att göra med att göra vinst, så kommer man hela tiden att söka de här genvägarna för att göra vinst, och på ett eller annat sätt så drabbar det skattebetalare eller brukare eller vad det nu är. Är det så du menar?
Jo, alltså det är ju risken, eller det som blir, det är ju att vinsten blir överordnad och till det man ska göra. Ska man då hitta då sätt att göra den här vinsten, så blir det inte minst många gånger på personalen, på utbildning eller på annat, och då drabbas ju också samhällsmedborgarna i nästa steg då, för att kvaliteten blir sämre. Så att vinstdrift och vinstjakt, det tycker inte vi hör hemma i den svenska välfärden. Och här går vi nu före då med skolan, och det är ju förhoppningen framförallt att vi ska kunna göra någon skillnad. Men jag vet ju själv, jag pratar med min tidigare norska kollega från Norge. Jag vet ju att där lämnar ju skolkoncernen Norge av ett skäl. Det är så svårt att göra vinst där, för har man gjort så mycket regelverk och satt upp så mycket, ja, som ska följas, så att det går inte att göra de här vinsterna. Så lämnar man och så etablerar man inte minst här i Sverige istället. Så vi behöver reglera mer ordning och reda i välfärden, det behövs verkligen.
Mer ordning och reda i välfärden tycker Tobias Baudin, partisekreterare i Socialdemokraterna. Stort tack för att du var med i kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.